Vi kan nog inte säga att kriget är över ännu, men jag tror att åtminstone när vi tittar på den här vapenvilans liksom första faser, hur den är uppbyggd, så kommer det sannolikt att hålla åtminstone in på den andra fasen. Jag skulle inte tro att någon deras sidan nu har något motiv eller orsaker att börja bryta mot den eller äventyra den.
Det här säger Svenska Yles utrikeschef Viktor Heikel om vapenvilan mellan Hamas och Israel. Du lyssnar på nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och den kommande kvarten ska vi reda ut vad den här vapenvilan innebär. Är kriget slut? Hur ska de kunna återuppbygga allt som har förstörts? Och vem kommer styra i Gaza nu? I söndags hände det äntligen.
It has now been confirmed.
15 months after the Hamas terror attack, the fighting has stopped for now.
Hoppet är stort om att det här nu kan vara början på slutet för kriget.
Efter många försök godkändes en vapenvila av både Hamas och Israel. Och på båda sidorna drar man en lättnadens suck då både israeler och palestinier ska få återvända till sina hem. Jag har ändå svårt att förstå hur någon del av sidorna ska kunna gå vidare från de här senaste 15 månaderna. Viktor Heikel, utrikeschef på Svenska Yle. Vad går det här avtalet som står grund till vapenvilan ut på?
Allt är inte ännu riktigt klappat och klart, men i stora drag så är det så att vi är inne nu i fas 1 av 3. Den här första fasen är när Israel nu har dragit sina styrkor ur befolkningscentra mot östra sidan av Gazaremsan, och människor får börja återvända till vad de nu sen har att återvända till. Många kommer att återvända till och har återvänt till ruiner. Sen i fas 2 så drar Israel sina styrkor ur liksom hela Gazaremsan, åtminstone är det min uppfattning att det är den här liksom kontentan i den här fas 2, det är liksom den viktigaste delen av det där. Och sen fas 3 är någon slags mer bestående vapenvila som ska leda till kanske fredsförhandlingar. Och för Gazas befolkning, den viktigaste punkten där är att man ska börja med återuppbyggande. Och det är ju ett massivt åtagande.
Vi har ju sett x antal försök till vapenvila tidigare i den här konflikten. Varför lyckades det den här gången? Vad skiljer det här avtalet från tidigare?
Jag skulle säga att det är den politiska verkligheten, eller liksom den så att säga geopolitiska verkligheten delvis för båda parterna. Om man svarar på det här i två delar och börjar med Hamas, så har Hamas i och med krigen och konflikterna under det här året i Mellanöstern förlorar i stort sett all utomstående uppbackning som har haft någon betydelse för deras förmåga att liksom ta den här striden till Israel. Man har förlorat den direkta kopplingen till Iran på ett sätt, kan man säga, i och med att Hezbollah i Libanon har försvagats så hårt och det finns ett eldupphör nu mellan Israel och Hezbollah. Man har förlorat liksom kopplingen till Iran via Syrien, via den syriska regimens fall, och åtminstone än så länge så verkar inte de syriska rebellerna hemskt måna om att knyta några kontakter ditåt och upprätta någon slags liksom aggressiv utrikespolitik gentemot Israel. Så helt enkelt så lär det ska ha varit så att i det skede när den här Assad-regimen, senast då när Assad-regimen i Syrien föll, så börjar Hamas inställning i de här förhandlingarna ändras och man blev mer försonlig. Från att ha börjat försökt diktera villkor så gick man till att försöka då nå någon slags villkor som var acceptabla för båda. För Israels del igen så kan man ju säga att det avtal de nu har gått med på var ett som de ratade i stort sett för nästan ett år sedan redan, som Vita huset, som Joe Biden stablade fram. Vissa detaljer skiljer sig, men den stora skillnaden här lär ska ha varit någon slags inofficiellt samarbete mellan Joe Bidens stab och den nya presidenten Donald Trumps stab som möjliggjorde det här. Trump skickade sitt nya sändebud, Mellanöstern sändebud Steve Witkoff, till Netanyahu här helt i slutskedet av de här förhandlingarna. Och Steve Witkoff ska då i en rum ha övertala Benjamin Netanyahu, Israels premiärminister, om att nu är det dags, nu ska vi ha ett eldupphör. Och då började det sen röra på sig, och det var då vi liksom fick höra om de här mera intensiva förhandlingarna på detaljnivå. Så det är de här två kanske politiska förändringarna för båda parterna som har lett till att det nu blev ett avtal.
USA har alltså spelat en stor roll i förhandlingarna om vapenvila, och då den träder i kraft riktigt vid presidentskiftet så kan det ju börja snackas om vem som får ta äran. Men här verkar det som att både Bidens och Trumps administrationer, kanske lite oväntat, har samarbetat för att ro den här vapenvilan i land. Men USA är inte den enda aktören som har hjälpt till vid förhandlingarna. Viktor, vilka andra var med?
Man kan säga att det är egentligen två länder i två arabstater som har haft en sån här, en praktisk roll i att medla, och det är Qatar. Förhandlingarna har förts i Qatar. En stor del av Hamas ledarskap sitter i Qatar, den politiska ledarskapet. Och sen har vi Egypten som också har haft nära kontakter och nära band till både Israel och Qatar och då Hamas. Så det är egentligen kanske de som har sprungit mellan de här olika parterna och fört budskap. Nu kan det hända att det rör på sig på den här punkten. Den här punkten vill de ha det här i gengäld och så vidare. Så det är de här tre länderna utanför liksom då, de blir direkt inblandade parterna, USA, Qatar och Egypten, som egentligen har liksom burit den här förhandlingsprocessen på sina ryggar.
Den här konflikten har ju redan varit förödande, speciellt för Gazabor. Hur många är det egentligen som har dött där? Går det att fastställa?
Det har nog inte åtminstone på en lång tid gått att fastställa hur många människor det har dött. Det har länge talats om en sån här siffra på 40 000, och den 40 000 har alltså då, jag tror att den har varit i kraft ungefär sedan juni i fjol, mer eller mindre oförändrad. Och man kan se det som en slags liksom vändpunkt där myndigheterna i Gaza sist och slutligen tappar förmågan att hålla bokföra offren, bokföra hur många som vårdades, hur många som dog som en följd av direkta våldshandlingar. För det är det den där 40 000 syftar på, folk som direkt har dött som en följd av bombningar eller beskjutning eller så vidare. Och redan då så talades det om att den där siffran troligen var 3-4-faldigt högre. Och då räknar man med att så också sådana som har dött på grund av svält, på grund av brist på livräddande vård, på grund av brister inom hälsovården och så vidare och så vidare och så vidare. Men allt det här som en följd av kriget. Och nu de senaste uppskattningarna som jag har sett som har gjorts av experter enligt sådana vissa kalkyler där man då liksom räknar med en koefficient per så att säga officiellt död enligt vad läget är där man försöker räkna, så ligger liksom uppskattningarna på 230 000 minst, vilket ju är ungefär nästan börjar närma sig en tiondel av befolkningen i Gaza före det här kriget bröt ut.
Det är inte bara så att många Gazabor har mist livet, många har också mist sina hem, men i det här avtalet står det ändå att Gazabor ska få återvända hem. Vad betyder det här?
Det betyder i praktiken att de här liksom zonerna där Israel har sagt att civila inte ska röra sig avvecklas. Sen är det ju det, som du sa, så säkert en majoritet av Gazaborna har förlorat sina hem eller fått sina hem så pass sargade att de i praktiken är obeboeliga. Sen utöver det så finns det ju massvis med infrastruktur, elnät, vattennät, vägar, allt man kan tänka sig som liksom upprätthåller urbant liv. Allt sånt är antingen sargat eller förstört. Sjukvården är helt och hållet, man kan nästan säga att den ligger nere. Där finns några sjukhus där tappra läkare från Gaza och annanstans i världen har försökt ge livräddande vård. Men där också så har läkare talat om att de länge har saknat möjligheter till anestesi, till att ens tvätta sina operationssalar, till att desinficera sår, och att lika många människor ungefär dör i infektioner av sina skador som av själva skadorna, för att det helt enkelt inte finns möjligheter att desinficera sår på en sån nivå som man borde kunna. Så det är liksom i princip så att det inte bara är husen och infrastrukturen utan hela samhället man måste börja återuppbygga. Och frågan där är det att vilken möjlighet finns det att återuppbygga ett samhälle som är så genomtraumatiserat och förstört som det i Gaza är. Jag har själv varit där 2014 efter det senaste liksom mest förödande kriget före det här kriget. Och redan då så kunde man säga att de här samhälls liksom det samhället knakade i fogarna helt enkelt bara för att det fanns så många människor som psykologiskt sett var så traumatiserade och så sönder av alla de här fientligheterna, alla krig, all bombning, att det var liksom svårt att säga hur det ens hölls ihop. Och allt det är 10 gånger värre nu.
Vad tror du då kan Gaza återuppbyggas?
Husen kan man återuppbygga. Jag blev förvånad över hur snabbt det gick efter 2014. För det var också då en fråga om hela städer och hela stadsdelar som låg helt i ruiner. Och ganska snabbt så fick man det återuppbyggt till en viss standard. Det är det där resten av samhället som jag är mer tveksam gällande. Lång tid kommer det att ta oberoende.
Vi har pratat om förödelsen i Gaza. Vad har det här kriget, den här konflikten haft för följder i Israel?
Främst så är det kanske det att det här orsakar ett djupt trauma dels i de nästan hela befolkningen som känner någon som antingen blev direkt offer för det här terrordådet som utlöste den här konflikten, eller sen någon som har tagits som gisslan eller en familj till någon som har tagits som gisslan och så vidare. Och det att allt det här kom i ett läge där man i princip ansåg sig vara säker för den här typens attacker. Det politiska etablissemanget, säkerhetsetablissemanget i Israel har i princip givit ett löfte om att Israel är säkert för det här. Så den självbilden ruckades ganska långt, och jag tror att det också ligger som bakgrund för varför det har funnits ett sånt stöd för så extrema handlingar i Gaza under den här konflikten och också i Libanon. Att man helt enkelt har känt en samhällelig rädsla. Samhällsfreden har på ett sätt slagit sönder av det här. Så det, man är djupt traumatiserad och man är kanske rädd för första gången på länge, riktigt in i märgen, rädd för sin omgivning. Sen har det ju inte orsakat överhuvudtaget samma liksom förödelse, samma förstörelse. Det finns inte liksom ett existentiellt hot mot Israel. Men däremot så tror jag att israelerna överlag känner sig mycket mindre säkra i sin egen så att säga geopolitiska bakgård än vad de gjorde för 2 år sedan.
Du berättade att i den här vapenvilan så finns det också en fas 3 som handlar om vem som ska styra Gaza.
Mm.
Hur tror du framtiden ser ut där?
Ja, det blir svårt. Hamas, det ska man ju säga, att Hamas är ju inte populärt bland Gazaborna, men de har inte heller riktigt på många år haft ett alternativ. Fatah, eller PLO, som styr på Västbanken, är inte heller populärt där, eftersom man anser att de liksom har sålt ut palestiniernas sak och de har inte gjort just någonting eller kunnat åstadkomma just någonting för palestiniernas sits på många årtionden. Vem som de facto kommer att styra där, det är, alltså jag menar, så långt vi kan se så finns där inget alternativ annat än Hamas eller någon slags skuggstyre som Hamas egentligen styr i kulisserna. Det är lite så i ett sådant område att den som har vapnen har också makt. Och vi har också sett att när Hamas in själv har kunnat liksom upprätthålla någon slags sådan våldsmonopol, så har det trött in andra grupper med egentligen vem som helst som har lyckats komma åt ett vapen har sen kunnat till exempel plundra biståndskonvojer och så vidare. Så. Men jag menar, nu när Hamas igen syns på gatorna där, så är det nog Hamas som styr.
I övriga delarna av Israel, då ser vi någon förändring på kommande till följd av det här kriget och den här vapenvilan?
Nej, jag tror att samma process som vi har sett i Israel redan de senaste årtionden, det vill säga där samhället i stort rör sig vad gäller palestinierna och många andra sådana säkerhetsfrågor, om man kan kalla det, rör sig mot en större radikalisering, säkert kommer att fortsätta. Sen tror jag också att de interna spänningarna, dels mellan majoritetsbefolkningen och den palestinska arabiska befolkningen, ökar. Spänningarna mellan vänster och höger kommer att öka. Spänningarna mellan ultrahögern och resten av samhället, liksom riktigt ytter- eller extremhögern och resten av samhället kommer att öka. Och spänningarna mellan de ultraortodoxa och resten av samhället kommer att öka. Och det här kommer med jämna mellanrum sen att explodera i någon slags våldshandlingar, där varpå man skärper olika lagstiftning och så här kring terror och säkerhet. Och så småningom så mal det här på. Det finns inga indikationer, vad jag åtminstone kan säga just nu, att den här riktningen skulle förändras på grund av det som har hänt nu i Gaza, det här kriget.
Om vi nu zoomar ut lite och ser på relationen mellan israeler och palestinier, så det här är ju inte första konflikten. Den här relationen har länge varit dålig. Kan vi säga att den här vapenvilan står ut som någon slags vändpunkt i den här relationen, eller är det här bara en av många vapenvilor?
Jag brukar tycka att om man vill påvisa någon slags förändring eller någon slags vändpunkt, så är bevisbördan mycket högre för den här förändringen än vad den är för att saker och ting kommer att fortsätta på samma sätt som det har gjort. Både den politiska riktningen i Israel och den politiska riktningen bland palestinierna är en mot allt mer radikalisering vad gäller inställningen till den andra folkgruppen. Så har det varit redan i årtionden. Jag tror inte att det här kriget och de händelser som vi har sett, den repression vi har sett mot palestinier på Västbanken, vid utkanten av den här konflikten i Gaza, har förändrat det här på något sätt. Och jag vet också att den terrorattack som Hamas utförde mot Israel, som sen ledde till det här kriget, också har ännu mer radikaliserat de flesta israelernas förhållning till palestinierna och hur en lösning på den här, så att säga, det här konfliktläget borde se ut, där kompromissviljan har blivit allt mindre. Och det gäller också palestinierna. Jag tror inte att de här händelserna och det här eldupphöret leder till någon förändring i en positiv riktning där. Tvärtom, jag tror att det kanske bara gör läget mer eldfängt och tröskeln för en ny konflikt, öppen konflikt av den här typen, lägre.
Tack Viktor.
Tack själv.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Maja Nordman, och vår utrikeschef Viktor Heikel. Vi finns på arenan varje vardagsmorgon, och se nu till att du lägger till oss i din lista och beställer notiser. Ljudmix står Jonny Aspelin för, och nyhetspoddens producent är Lukas Dahlström.